Varmt välkommen till en timmes program med Radio Maranata. Vi ska den här timmen få lyssna till del 2 i vår serie om sändebreven. Och det är Paulus Eliasson, Berno Vidén och Hans Lindelöf som samtalar. Och den här gången så handlar det alltså om sändebrevet till församlingen i Smyrna. Det här programmet sänds över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Och vill du ha mer information om Radio Maranata så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se. Nu lyssnar vi till en sång och det är Arne Imsen som leder församlingen i den här sången. Och sedan hör vi Paulus Eliasson, Berno Vidén och Hans Lindelöf.
Varje din dag, stark eller svag, Gud tager vår om dig. Gud tager vår om dig. Vi sjunger igen allesammans i Jesu namn. Gud tager vår.
Varje din dag, stark eller svag, Gud tager vår.
Om dig, vännen så kär. Du dagen var du.
Då ska ni vara varmt välkomna till Radio Maranata och fortsättningen av vårt samtal här om sändebreven i Johannes uppenbarelse. Vi började ju förra programmet med att läsa sändebrevet till Efesus. Det är ju 7 sändebrev som uppenbarelseboken börjar med. Och vi ska idag fortsätta. Vi får se hur långt vi kommer, men vi som samtalar här, det är Hans Lindelöf, Berno Vidén och jag, Paulus Eliasson, och så är det Sebastian Vidén som håller i tekniken. Och som sagt, vi läste sändebrevet till Efesus, och det nästa sändebrev som Jesus sänder till genom Johannes till de 7 församlingarna, det är sändebrevet till Smyrna. Och vi läser igenom de här verserna och så ska vi säga någonting om dem. Det står så här ifrån Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 8. Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och som lever igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och hur du hånas av de som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i 10 dagar. Var trogen inte döden, så ska jag ge dig livets krona. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Det här är budskapet till Smyrna. Kanske du, Hans, vill börja med att ge oss några inledande tankar om det här sändebrevet?
Ja, vi har ju första versen här då. Det är vers 8 i det andra kapitlet i Uppenbarelseboken. Skriv till Smyrnas församlingsängel. Så säger den första och den sista, han som var död och åter har blivit levande. Det är en enorm omfattning i det här som Herren säger. Det står att han är den första och den sista. Och det är ju samma som Gud säger enligt profeten Jesaja. Jesajas 44 kapitel så har vi det här. Så säger Herren, Israels konung och hans förlossare, Herren Sebaot. Jag är den första och jag är den sista, och förutom mig finns ingen Gud. I 48 kapitel i samma Jesajas bok så står det i 12 versen. Hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Jag är den första, jag är och den sista. Och här säger Jesus, så säger den första och den sista. Han som var död och åter har blivit levande. Det handlar verkligen om Jesu gudom här.
Mm. Ja, precis. Jag läste lite om Smyrna innan vår samling här, vårt program, och en av de sakerna som nämndes var att Smyrna var en stad där man hade en ganska stark historia, därför att den här staden blev förstörd. Nu kommer jag inte ihåg när det var, men den blev fullständigt förstörd så att det bara var en liten by kvar där med en väldigt liten befolkning, fram tills Alexander den store kom dit till staden och bestämde sig för att här ska jag bygga upp Smyrna till dens forna storhet och härlighet, och det ska byggas upp till att bli någonting stort igen. Och det gjorde han, och det blev en väldigt betydelsefull handelsstad. Det var handel mycket med Aten på andra sidan det Egeiska havet. Men, och man hade i sin ska man säga, i sin identitet just det här, att det här var en stad som hade dött men fått liv igen, och att man liksom nu levde i ett slags nytt liv som stad. Och den här författaren som nämnde det här kopplade det här till det som Jesus identifierar sig själv med. Alltså säger, jag är den första och den sista, han som var död och som lever igen. Jag tror att det finns flera viktiga saker med just den här förkunnelsen av att han var död och lever igen. Men det var intressant att det fanns just i Smyrna, den stadens retorik om sig själva, att de var döda men uppståndna igen. Vad säger du, Berno, om de här inledningen på den här texten?
Nej, jag tänker på det som Hans nämnde här också, ur den första versen, där det står om honom som var död och som lever igen. Och som jag har förstått brevet till Smyrna, så handlar det om en församling som fick utstå mycket lidande. Man kan ju också läsa det här brevet rent profetiskt och se vilka lidanden som församlingen där fick utstå ända fram till Konstantins tid då. Men just det här fokuset på att Jesus var död och lever igen, det är det som är styrkan för Smyrna församlingen och alla församlingar. Och då tänker jag på det Paulus skrev till Korintier församlingen: om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och då finns det liksom ingen mening överhuvudtaget. Men styrkan, det var en fattig församling, de var lidande, men de hade ändå segern i sin hand för att de var förenade med den uppståndne Jesus. Och då fanns det tydligen här inga lidanden som var för svåra.
Ja, precis. Och det är ju en text det här verkligen som handlar om lidande, och där kan man ju koppla det också till ordet Smyrna. Smyrna, det är det samma ordet som vi har i myrra, som var en krydda, en väldoftande krydda som bland annat användes mycket i begravningar, i det som hade med begravningar att göra. Det står om Jesus också, att han, när han blev begraven, så var det med bland annat med myrra. Och det här, Smyrna var stora producenter av just myrra, som kom ut, den sav som kommer ut av ett speciellt träd. Och det här förädlade man då, och så exporterade man det bland annat till Egypten och egentligen till hela världen, där det här användes i begravningsceremonier. Så Smyrna var liksom kopplat till det som handlade om sorg och död och lidande. Och ofta i Bibeln när det talas om just myrra, så är det i förbindelse med sorg, med lidande och så vidare. Och därför är det ju intressant att se då att den här församlingen framförallt har som kännemärke just det här lidandet. Men att det finns då ett vittnesbörd från Jesus själv som säger han var död men lever igen. Att det finns en seger över den här döden som första Korinthierbrevet 15 talar om, som så mycket i Bibeln talar om och som Jesus själv talar om, och som han säger här: jag var död och lever igen. Och sen fortsätter han här: jag känner ditt lidande, och får fråga dig Hans, vad är det här för ett lidande? Vad är det för någonting speciellt som den här församlingen får uppleva, och vad betyder det?
Ja, om vi läser den här versen så hör ju det till lidandet då. Vi kan läsa från: jag känner din bedrövelse och din fattigdom. Jag hoppar inte fram nu, va? Det är nionde versen.
Ja, det stämmer bra.
Jag känner din bedrövelse och din fattigdom, dock du är rik. Och jag vet vilken försmädelse du står av dem som sägar sig vara juda, men inte är detta. Utan är en satans synagoga. Till lidandet hör ju då, till bedrövelsen hör ju då den här försmädelsen som församlingen drabbas av. Av de som sägar sig vara judar. Det är att märka att i de sju sändebreven, liksom i Uppenbarelseboken, jag tror inte det någonstans står om kristna. Och jag funderar på varför Jesus väljer det här sättet att tala då. För det är uppenbart kristna. Det är de som tror på Jesus. Men han säger det att de som verkligen tror på honom, de som är honom trogna, det är judar. Verkligen då judar. Till skillnad från de som utgör en satans synagog. De säger visserligen att de är judar, men är inte detta. Det verkar som att det här var ju aldrig Jesu uppdrag på jorden egentligen, att han skulle gå ut till något annat land, utan han skulle hålla sig inom Israels gränser. Det står i exempelvis Matteus evangeliets, är det 15 kapitel, att när den här kananeiska kvinnan kommer och vill få hjälp, så svarar han: jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus. Det verkar som att Jesus håller sig på något sätt till den regeln, även fast han är, som det heter, död. Han har dött och han har också uppstått. Men föredrar att hålla sig liksom till, men nu på ett andligt plan, till de här begreppen. Att det handlar om att vara, antingen verkligen vara jude. Eller den apostel som hjälper oss kanske att förstå det här bäst, det är väl aposteln Paulus. De skriver ju till romarna, det är i romarbrevets, kommer inte exakt ihåg vilket kapitel det är, andra kapitlet i slutet tror jag, va? Den är icke jude som är det i utvärtes motto, utan den är jude som, hur uttrycker han det här? Om vi går till romarbrevets andra kapitel så heter det så här där. Den är icke jude som är det i utvärtes motto. Väl är omskärelse. Den är icke, det är 28 versen, ja, i andra kapitel. Den är icke jude som är det i utvärtes motto. Ej heller är det omskärelse som sker utvärtes på köttet. Nej, den är jude som är det i invärtes motto. Och omskärelse är hjärtats omskärelse. En som sker i anden och icke kraft av bokstaven. Och han har sin berömmelse icke från människor utan från Gud. Jesus vänder sig här till de som är judar, alltså icke i utvärtes motto, och gör klart att det är att de blir smädade av de som bara säger sig vara judar.
Ja, precis. Och det, du nämner här om det här hånet som de fick utstå. Jag tänker på, han säger ju här, jag känner ditt lidande. Det ordet på grekiska heter thlipsis. Jag känner din thlipsis. Och thlipsis, det är ett ord som etymologiskt, även om det används olika, men etymologiskt så kommer det från ett ord som handlar om tyngd. Därför att det var ett sätt att plåga en person, där man la dem på en bänk och så la man tyngder på dem tills de inte längre kunde andas. Man la alltså tyngd efter tyngd efter tyngd på deras kroppar tills de inte längre kunde andas. Och det är liksom grundbetydelsen. Vi översätter det ibland med prövning eller vedmöda eller lidande. Men Och se det här framför sig, att de här händelserna och de här upplevelserna var som saker och ting. På norska så talar man om trängsel, alltså att det är trångt helt enkelt. Att man upplever att man inte har ett utrymme att röra sig på. Och jag tror att det var någonting av det som församlingen i Smyrna upplevde. Därför att när man blev kristen så blev man avskuren från väldigt mycket i samhället som handlade om rätten att köpa och sälja. Det handlade om rätten att umgås, att vara en del av det sociala umgänget och så vidare. Och det här upplevde man som ett lidande, som en trängsel, som en vedmöda, för att använda ett gammalt ord. Och bland annat så tog det sig uttryck då i att församlingen var fattig. Han säger, jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och utan att föregripa händelserna så kan man ju säga att det här handlar ju, det här är en koppling också till det som står om församlingen i Laodikea, som får det motsatta. Du säger att du är rik, men egentligen så är du fattig. Och den församling som då upplever den här fattigdomen som det här trångmålet, så det är ju också ett svenskt ord, gammalt i och för sig, men som bär någonting av den samma tanken, att det är trångt, att det är, man blir pressad. Och den här fattigdomen var ett slags trångmål, men i det så fann man en rikedom. Och det är ju någonting som kommer tillbaka många gånger i skriften. Inte minst i ordspråksboken talas det mycket om det här att man, någon är fattig men rik på ett annat sätt. Någon är rik men fattig i det som verkligen räknas. Och både ordspråksboken och Jesus talar om det här. Apostlarna talar om det här. Vi är fattiga men vi gör andra rika. Kristus kom, han var fattig för att göra oss. I hans fattigdom har vi vår rikedom och så vidare. Och det är ju... Och Jesus kom också, säger han, för att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Så det är någonting i församlingens identitet som går förlorat när man upplever den här världen som sitt hem. Och man har en rikedom som hör till den här världen. Att hånas och att vara fattig är sådana saker som är en naturlig del av församlingens liv. Har du någon kommentar vidare det här, Berno, om vad vi möter i texten här?
Ja, jag tänker återigen på det här med som Hans nämnde. Den som kallar sig judar. Och när man läser Jesu gärningar då, när Jesu inleddes sin tjänst här på jorden. Han var ju i Nasaret, och då i det sammanhanget så säger han någonting som gör att åhörarna blir rasande. Och det handlar just om att Jesus lyfter fram då personer, änkor i Israel. Det fanns det många, men Elia blev inte sänd till någon av dem utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. Och så det fanns många spetälska i Israel på profeten Elias tid. Men ingen av dem blev renad utan bara Syrien, Naaman. Och här ser man ju också hur Jesus på något sätt spränger de här gränserna. Men judarna blev väldigt förargade. Och så tänker jag också på den här förföljelsen. Du hånas. Och det är ju, man ska nog inte bara begränsa det här till det som står här då, de som kallar sig judar, utan överhuvudtaget är det ju för namnet Jesus som man blir förföljd. Och Jesus, han återkommer till det här vid flera tillfällen. Han sa till och med, saliga är ni när ni blir förföljda för mitt namns skull. Ja.
Mm. Ja, precis. Och det fortsätter ju här. Han förklarar i vers 10, där dels så talas det i vers 9 om den här fattigdomen som de upplevde. Och som ni nämnde då om det här hånet som de fick utstå ifrån
de som kallade sig judar men inte var något annat än en satans synagoga. Och så säger han här, var inte rädd. Det är ett intressant uttryck, för det fick Johannes höra också när han såg Kristus, när han föll ner som en död man, står det i kapitel 1 och vers 17. Då lägger Jesus sin hand på honom och säger, var inte rädd, jag är den första och den sista, jag är den levande, jag var död och se, jag lever för alltid och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så när man möter Kristus så finns det all anledning för en människa att känna sig rädd, men Jesus säger, var inte rädd. Och i mötet med den här världen för en kristen så finns det all anledning också att säga, att uppleva den här rädslan. Men än en gång så kommer budskapet ifrån Jesus, var inte rädd. Och så säger han, var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas. Och ni kommer att lida i 10 dagar. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Det är budskapet här. Och du får, Hans, har du, vad ser du i den här versen som är värt att lägga märke till?
Det kanske inte är riktigt det väsentliga i den här versen. Men det är i alla fall med det här. Att de ska sättas på prov, och det provet ska vara i 10 dagar.
Mm.
Jag tänker på Daniel då, hans medbröder i Babel. Mm. De föreslog ju själva att de skulle prövas i 10 dagar. Men de hade verkligen en hotfull situation där. Och genom den här prövningen så liksom avslöjades någonting om dem. Att de liksom blev bevarade. Gud bevarade dem och lät dem se, fastän de hade valt att äta något annat än konungens mat, så såg de ut som de var väldigt väl närda. Här står det också att de ska sättas på prov. Jag har lite funderingar kring det här. Se, djävulen ska kastas om av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Ja, man kan ju tänka då på vad församlingen har fått utstå genom historien. På olika platser, liksom Smyrna församlingen, har troende bröder och systrar kastats i fängelse. Men det, lägg märke till, djävulen ska kasta somliga av er i fängelse. Jag är inte alldeles hundra på att det här är ett statligt fängelse. Vilket fängelse är det djävulen kastar människor i? Jo, jag tror att det är djävulens fängelse. Men det är naturligtvis inte uteslutet att det är ett statligt fängelse. Men en fångenskap kan även yttra sig på ett annat sätt, och djävulen lär vara ganska uppfinningsrik när det gäller det. Det kanske kan handla om annan slags fångenskap. Människor kan ju begränsas genom handikapp eller annat. Va? Bara ett exempel.
Jag vill fråga dig, Berno, också, för att den här texten här handlar ju om en lidande församlingen. I vilken mån är det aktuellt idag i Sverige, globalt och så vidare? Finns det anledning att ta till sig det här budskapet för människor idag?
Ja, absolut. Om man ska se på utvecklingen i världen så ökar förföljelsen mot kristna ganska lavinartat. Många länder är det förenat med livsfara att överhuvudtaget kalla sig för kristen. Vi har stängda länder som Nordkorea, där man talar om att 75 000 kristna sitter i arbetsläger bara för att de har ägt en bibel, och de vågar inte ens berätta för sina barn att de är kristna, och detta för att beskydda sina egna barn då. Och man ser ju också i våra samhällen hur det här med att tro på Jesus, att hålla sig till ordet, att se på de värderingar som finns i Guds ord, det som handlar om familjen, äktenskapet och så vidare. Sånt här anses vara diskriminerande då mot samhället i övrigt. Va? Så, och så vänder man detta budskap mot de kristna. Och många kallas för fanatiska, många blir benämnda med sekt och så vidare. Just för namnet Jesus skull. Mm. Men får jag bara gå till den här texten lite?
Ja.
Det står ju här om 10 dagar och många ser ju det här som en referens på 10 förföljelser som församlingen då fick utstå under den här tiden. Och när man läser historien om Smyrna församlingen från då Johannes skrev och fram till år 313 kan man nog säga, så kan man utläsa just 10 förföljelser som var väldigt grymma just mot den här församlingen. Och jag tror att det finns något där också man kan lära av. För ordet är ju profetiskt, även om det är skrivet till församlingen där och då. Och så rymmer mycket Guds ord. Det visar, pekar framåt också.
Mm. Ja, precis. Jag tänker på det här att han nämner djävulen 2 gånger här. Dels talar han om en satans synagoga. Och sen så säger han att djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas. Och jag tänker för församlingen i Smyrna, den här lilla gruppen, det var antagligen inte en stor församling. En handfull, kanske några dussin syskon som bekände sig till Jesus och som upplevde den här förföljelsen, utestängandet, hånet, fattigdomen och den här, ja, det här som nämns här då. Och de måste ju ha frågat sig, vad är det för makt som ligger bakom det här? Är det kejsaren som vi strider emot? Är det den lokala guvernören som vi strider emot? Är det de här soldaterna som är våra motståndare? Är det de här som kallar sig för judar men inte är det som är våra motståndare? Men det verkar som att Jesus vill sätta fokus på att det finns en makt som ligger bakom allt det här. Allt av människans ondska. Precis som aposteln Paulus säger att vår kamp är inte mot kött och blod. Utan det är mot de andemakter, de ondskans härsmakter som härskar här i vår värld, i vårt kosmos. Och där vill Jesus också berätta för församlingen, ja, det är fruktansvärt det ni upplever, och det är därför att den makt som ligger bakom det här, det är djävulen själv. Han är vred därför att han har förlorat makten över döden, över dödsriket. Det är nu Jesus som är den som var död och som lever igen och som kan ge löfte till sina efterföljare om ett nytt liv. Och hans enda makt, det är den här våldet, döden, förstörelsen, ödeläggelsen, alla de här destruktiva krafterna i den här världen. Och därför så använder han dem i den mån han kan. Och det fick ju den första församlingen uppleva, som du nämnde här, Berno, om de här förföljelserna som gick över dem från kejsar Nero fram till kejsar Diocletian. Så är det inte konstant förföljelse, men i perioder. Och bland annat så finns det ju, han säger här, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas. Och på precis den här tiden så var ju Polycarp, eller Polycarpus, han var ju en ung man. Ja, Polycarpus heter han på, jag läser norska och engelska. Ja. Polycarp och Polycarp. Men Polycarpus, han levde ju mellan år 69 och 155. Och om det här nu är skrivet på 90-talet, runt 90-95, under den förföljelsen som var då, i så fall så var ju han runt 25 år, något sånt, när det här blev skrivet. Och han, när han var 86 år, så blev ju han satt i fängelse och under den förföljelsen som var då runt år 155, så blev han satt i fängelse och han blev också först hotad med döden, att han skulle brännas upp.
Han skulle ges till lågorna. Men den här domaren ville vara god mot en gammal man, och det berättas då, inte i Bibeln men i utombiblisk litteratur, så berättas det att han fick det här erbjudandet att bara, du är en gammal man, säg, vi ska låta udda vara jämnt, och om du bara förnekar Jesus, om du lämnar det här, så ska du få leva resten av ditt liv och få avsluta dina dagar utan det här fruktansvärda straffet. Och han sa då de här berömda orden, Polycarpus, att i 86 år har jag tjänat min herre, och han har inte gjort mig annat än gott. Varför skulle jag nu förneka honom? Och han blev ju då en martyr som 86 år gammal. Och det är ju helt klart att där i Smyrna så fick man uppleva den här på kroppen, bokstavligt talat. Att sättas i fängelse, att prövas, att lida. Och så har de det här löftet att vara trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Och krona på grekiska heter Stefanos, som ju är känd som ett namn också, Stefanus, som ju var den första kristna martyren. Han som var den första som blev krönt med den här lidandets krona, med livets krona, efter pingsten, när han gav sitt vittnesbörd som vi kan läsa om i Apostlärningarna. Så det finns verkligen en historia om kristna som har lidit, som har kämpat och som inte har förväntat sig något annat av det här livet på jorden än att få uppleva de här sakerna. Och det har de också fått göra.
Jag tänker på det här när man läser då om de här förföljelserna. Det står ju ingenting i Nya testamentet, vad jag vet, om att apostlarna och de kristna församlingarna engagerade sig då politiskt för att få förändringar till stånd, och att man nu skulle satsa och kräva sin rätt för religionsfrihet och så vidare. Utan det man möter, det är det här som står här, var trogen inte döden, jag ska ge dig livets krona. Alltså oavsett vilka förföljelser, oavsett vad som sker ute i världen, så kom ihåg, vi har ett budskap som har ett annat rike som hör till himmelen, och det är så mycket högre, och det kan aldrig någonsin tas ifrån er oavsett vad ni får genomgå. Och så tänker jag på det här att de länder där förföljelsen är som svårast, där ser vi också störst frukt, alltså flest omvändelser. Vi ser vittnen som blir stabila, som får en sån frimodighet genom lidandet. Och det här är väldigt talande. Just att på det sättet erkänna sig till ett annat rike, och det gör att man blir en stark kristen i de här svåra situationerna.
Mm. Ja, precis. Vad säger du, Hans? Vad kan vi lära oss av Smyrna och av budskapet till Smyrna? Är det någonting som vi borde ta med oss från den här texten?
Ja, du hade ju intressanta historiska perspektiv där. Och jag vet inte, jag bara funderar lite fritt här nu. Vi vet ju att den här staden finns ju kvar. Den heter Izmir numera, va? Det är Smir, finns ju i alla fall kvar där. Och vi hörde ju för några år sedan, hörde vi om en, och den finns ju i Turkiet. Det är ju klart, läsa de här sändebreven, tänka på de församlade, tänka på Turkiet är ett muslimskt land. Ändå finns där den gamla ortodoxa kyrkans högsäte, om man säger, den ortodoxa så kallade ekumeniska patriarken i Istanbul. Men det var en evangelisk församling i just Izmir som utstod svår förföljelse, som vi hörde om för några år sedan. Jag vet inte, för övrigt vet du det, Paulus, om några av de här finns alla de här orterna kvar egentligen? Eller, en del är väl bara stenhögar? Hur ser det ut?
Det är många av dem som är stenhögar. Jag vet att Izmir finns kvar och Philadelphia finns kvar. Det finns ju också, Efesus menar jag finns kvar. Nu har jag inte varit ett tag sedan jag studerade de här allihop. Men jag menar att i alla fall Philadelphia och Izmir finns kvar. Det är inte bara ruiner.
Nej. Vi är inne på sista versen nu här i sändebrevet. Ja. Har vi läst den egentligen?
Nej, det har vi inte. Där står det, den som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Vill du säga något om det, Hans?
Ja, det är ju samma budskap här som upprepas i slutet av varje sändebrev. Att den som har öra. Och det här känner vi ju igen från Jesu undervisning också när han till exempelvis talade i liknelser i Matteus evangeliets 13 kapitel. Han uttalar sig på det viset. Va? Den som har öra, han höre. Det här är alltså präglat av och tydligt består i Jesus själv. Det är hans sätt att uttrycka sig. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingen. Det är väldigt viktigt det att det är anden också här. Därför att en annan hjälpare, sa han, när han skulle tas bort, och då skulle vi få en annan hjälpare som för alltid skulle vara hos er, som världen icke kan ta emot. Va? Hon ser honom icke och känner honom icke. Det är faktiskt vad Jesus säger om den heliga ande. Och det är när man har väldiga ambitioner att nå människor och nå världen och förklara, så är det här närmast svårsmält. Det är inte lätt att fatta, men alltså, världen kan inte ta emot Guds ande. Vi vänder oss inte till hela världen, vi vänder oss inte till de stora politiska organisation. Vi vänder oss till de enskilda individerna. De enskilda individerna kan omvända sig. Och även lyssna då, höra vad anden säger till församlingarna. Mm.
Ja, det finns ju verkligen ett vad ska man säga, ett kampmoment och ett kall för församlingen, som församlingar som får uppleva de här sakerna. Och som, jag menar, i viss mån så får ju varje kristen uppleva det här. En ungdom som går på gymnasiet, eller en som går på jobbet. Och jag hörde om en här om sisten som hade vittnat för han. Vittnade för en äldre person på han vårdade äldre, och han vittnade för den här äldre personen och fick till slut lämna sitt jobb för att han fick så mycket motstånd och så mycket han blev anklagad för att bryta mot regler och så vidare. Och vi tänker på församlingar runt omkring över hela världen där det pågår förföljelse, som du nämnde här, Bern, och Nordkorea, många av de muslimska länderna, Turkmenistan och många andra länder där diktaturer och där andra religioner är förhärskande, som Indien, Pakistan och så vidare, där det är väldigt, väldigt svårt för de kristna minoriteterna att fungera. Och jag tycker det är så viktigt att få med det här som du nämnde här, Bern, och att motgiftet mot det här eller församlingens svar på det här var inte en politisk aktion, var inte att gå i demonstrationståg för bättre villkor. Svaret var att vara trogen mot Kristus. Svaret var att fortsätta att bära vittnesbördets ord högt, att bekänna sig till Kristus. Och det var en protest i sig själv. Församlingen har fått andra vapen. Och de talar ju Johannes om senare här, om de här övervinnarna som övervann honom i kraft av lammets blod, sitt vittnesbördsord, och att de inte älskade sina liv
så mycket att de drog sig undan döden. Det är församlingens kampvapen. Och jag tänkte på det för att jag läste den här boken om Maranatas historia nu häromsisten, skriven av Torbjörn Aronsson. Var det så?
Ja, precis.
Ja, precis. Och där påminnes jag om liksom församlingens, om Maranataförsamlingens kamp som ju också har varit, om inte genom förföljelse så i alla fall genom mycket motstånd och mycket konflikt med samhället. Att hela tiden så har den här önskan inte varit att stå som en politisk makt eller eller att bära fram budskapet på samma sätt som det här samhället gör, utan alltid en längtan att vara trogen emot Guds ord, emot Kristus, mot det vittnesbörde som är nedlagt i den som tror på honom. Och med det som utgångspunkt, även om samhället inte förstår det, de kan inte alltid förhålla sig till det, men till syvende och sist så är det som är vår kampsak. Det är det som är vår kamp. Vi kämpar inte mot kött och blod, vi kämpar inte på den här världens vis, men vi har en verklig kamp att kämpa som befinner sig. Ibland överlappar det, ibland så blir församlingen, uttalar sig i politiska frågor om abort, samkönade äktenskap och så vidare. Men till syvende och sist så är församlingen någonting som står över de här planen. Och vår tro, därför att vår trohet är svuren mot Kristus och inte mot någonting som finns i den här världen.
Mm. Så det handlar väl till syvende och sist om att det vi gör vill vi göra med evighetsvärden. Alltså söka det som har värde inför Gud och det som sparas i de himmelska skatterna så att säga. Mm. Samla inte skatter här på jorden. Det är också ett stort ämne som jag tycker inrymmer de här sakerna vi samtalar om här.
Mm. Och när man har det här perspektivet att vi tjänar den som var död och som lever igen. Och som dessutom har gett det här löftet, var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Alltså när man har ett helt annat perspektiv på sitt liv som inte gör livet innehållslöst eller, och som inte gör livet liksom, ja men det blir smör ovan när vi dör, som några anklagar kristna för att liksom hamna i en passivitet här på jorden därför att det är i himlen som vi ska ha det bra, det är när Jesus kommer tillbaka som allting ska, som vi ska börja leva. Men jag tycker att det här evighetsperspektivet, det ger ett starkare incitament för livet här på jorden, här och nu också. Det gör det, att ha det som trygghet, att ha den tryggheten i Kristus, ha den tryggheten i liv och i död, att ingenting, vad kan skilja mig från Kristi kärlek, kan nakenhet, ångest, svärd, död, liv, änglar, makter, furstar, nej. Säger Paulus i Romarbrevet 8, jag är viss om att ingen av dessa sakerna kan skilja mig från Jesu Kristi kärlek. Och det gör församlingen till någonting helt annat. Inte bara en annan filosofi eller andra tankar, utan det gör församlingen till någonting helt unikt.
Församlingen har ju faktiskt det som varenda människa söker efter. Vi har ett budskap, vi har något att erbjuda som kan hjälpa människor att bli befriade från ångest, från den här oron, från den här jakten i samhället, från så oerhört många destruktiva krafter. Och för just i namnet Jesus så finns det ju frid. Mm. Och det står människor timmar i kö för att köpa på systemet. Och där tror man ska finna det, eller i apoteken. Men evangelium, det är frid för människan. Det är ett glädjens budskap. Och det tror jag vännerna i Smyrna upplevde också. Annars hade de inte stått fasta i den tron som de hade. Och med den bekännelsen under de lidanden de fick utstå. De visste att de hade något som var mycket större, något bestående och något som Gud hade gjort i deras liv. Och där kan vi se på alla apostlarna. Det är också ett vittnesbörd om hur sant evangelium är. Jag tänker på hur apostlarna stod fast vid Jesus genom alla förföljelser. Det hade de inte gjort om det var något de själva hade hittat på. Att de nu hade snickrat ihop en berättelse om att Jesus, han var uppstånden och det inte skulle vara sant. Då hade de nog fallit allihopa från den bekännelsen. Mm. Men lidandet verkar ståndaktighet.
Ja, precis. Ja, det är en fantastisk text det här. Och vi ska snart avsluta, vår tid går mot sitt slut. Men jag får fråga dig, Hans, om du vill sammanfatta lite av det vi har läst, av det vi har lärt oss, och kanske knyta ihop vad sändebrevet till Smyrna lär församlingen idag.
Ja, det är det kortaste av sändebreven, och det är väl det enda sändebrevet som egentligen inte innehåller någon kritik. Det är en fattig församling och förföljd. Och budskapet är mycket allvarligt och en styrka då, en tröst och en styrka för den här förföljda skaran. Jesus ställer också i sikte där, alltså i slutet, den som vinner seger, han ska förvisso icke lida någon skada av den andra döden. Mm. Också ett löfte.
Ja, precis. Ja, det här sändebrevet, det ingjuter verkligen hopp. Men det har också en väldigt nykter syn på vad det betyder att vara en Jesu efterföljare. Både för 2000 år sedan och idag. Vi behöver inte ta på oss någon offerkofta och göra oss själva till de som lider allra mest. Det gör vi helt klart inte, för att vi har rätt att... Vi kan lägga ut det här radioprogrammet och vi kan gå ut och ha torgmöten och vi kan förkunna och så vidare. Vi har en frihet som väldigt få kristna historiskt sett har haft. Men samtidigt så ser vi att det är passuser. De här frihetsperioderna är mer passuser i historiskt sett. Och också globalt sett, så många kristna som lider över hela vår jord. Och vi lägger fram det som ett böneämne för Radio Maranatas lyssnare. Att ta med syskon i förbön som lever i de här utsatta situationerna. Det finns en organisation som heter Open Doors som ger ut mycket information om statistik och information, vittnesbörd och så vidare från församlingar och troende i utsatta länder. Informera dig själv och se vad Herren leder dig till i tjänst för syskon som trons folk som lider över hela vår jord. Och vi får lägga fram det både som ett bönämne, som tacksägelse till Gud att det finns ett vittnesbörd fortfarande i de här utsatta länderna. Vi lägger fram det som en bön för oss själva också, att Gud ska leda oss in i tjänst för de människorna. Och så ber vi för Sverige, för Norge, för Rumänien där jag befinner mig just nu. Och ber att det ska, det här längtan efter att få möta Kristus och längtan efter att få uppleva hans liv, att det ska verkligen prägla våra liv. Att vi ska se den här kampen som vi befinner oss i, men också den seger som Jesus redan har vunnit för oss. Så tror jag att vi ska avsluta här för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Får tacka Berno Widén och Hans Lindelöf för att ni har varit med. Jag heter Paulus Eliasson och den som har skött tekniken är Sebastian Widén. Och nästa gång så ska vi läsa vad Kristus säger till ängeln för församlingen i Pergamus eller Pergamon.
Det ska bli spännande att se då också. Men Gud välsigne er allesammans och på återhörande.
There's a crown to win, there's a cross to bear, there's a suffering for his kingdom here. There's a battle to fight for each one of us. But in the darkest night I can see a light, a sword for my hand, a light to stand.
Lyssna till Radio Maranata. Vi hörde precis Kristina Imsen sjunga sången There is a crown to win. Tidigare hörde vi Paulus Eliasson, Berno Vidén och Hans Lindelöf som samtalade över sändebreven. Och det här var del 2 i en serie som vi började för ett par veckor sedan. Och idag handlade det alltså om sändebrevet till Smyrna. Vill du ha kontakt med oss, vill du ha mer information så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se eller ringa 070-201-6020. Det går även bra att mejla oss på info@maranata.se. Och det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Innan vi går ur etern så hör vi ytterligare några toner på en sång och det är Kristina Imsen som sjunger En liten tid.
Maranatha.